Jag tänkte predika utifrån psalm 40. Psalm 40, så här står det. För sångmästaren en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop och den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och det ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögngudar. Herre, min Gud, många är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas för dig. Jag ville förkunna dem och tala om det, men det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begärde du inte. Därför säger jag, se jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, Gud, det är min glädje. Din lag är ju mitt hjärta. Jag förkunnade glada budskapet om rättfärdigheten i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, må jag ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Till lidande omger mig fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag kan inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud och mitt mod har övergivit mig. Herre, var mig nådig och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Låt alla dem som står efter mitt liv komma på skam och blygas. Låt den som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem som häpna och skämmas som säger till mig rätt åt dig, rätt åt dig. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. Det som älskar din frälsning må alltid säga lovad vare Herren. Jag är betryckt och fattig. Men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte. Jesus, nu bara ber jag att du är med mig i min förkunnelse. Jag ber helige ande att du återigen gör det här miraklet när vatten blir till vin, Herre. Tack att du låter oss bara få ta emot och lyssna till det som vi behöver var och en, Herre. Du vet precis vad var och en tänker på, vad var och en befinner sig i den här gudstjänsten, Herre. Tack Jesus att jag bara får lämna det i din hand. Amen. Men när man läser de här psaltarpsalmerna från 37 till 39 så ser man att David han är ganska ledsen och bekymrad. Men nu Gud svarar på hans bön. Den här psalmen, den tackar Gud fast det fortfarande finns problem kvar. Och så på slutet av den här psaltarpsalmen så ber David om mer hjälp. Och visst kan vårt liv vara så ibland. Men ändå mitt i alltihop och mitt i allting som händer så kan vi tacka Gud. För vi vet att han finns där. Vi ska ju inte tacka Gud för allting som händer. Därför att Gud vill ju inte att allt ont och alla bekymmer och alla problem ska hända oss egentligen. Men de gör det. Men vi kan tacka honom under tiden att det händer. Och välja att ha ett hjärta som är tacksamt upp mot Jesus. För det är så härligt tycker jag när man läser Bibeln. För att överallt i hela Bibeln så kan man hitta Jesus. Och även i den här psalmen så kan vi se Jesus och veta att han finns där. Gud han låter oss förstå att hans ord, det som han har skrivit, är mycket bredare och mycket högre än vad någon av oss kan förstå. Och så gör ju Gud ofta, eller hur? Så är det ofta när man läser bibelordet. En sak som vi gjorde igår kväll, det var att vi gjorde någonting som på engelska heter soaking. På svenska blir det blötläggning. Jag tycker det låter lite konstigt, så där förenkla och säga soaking. Igår så hade vi en skiva som Lars och Ann-Marie Lindqvist på Arken har spelat in. Och de har spelat piano, lite olika gamla psalmer och lite lovsånger och så här om ett annat. Och så läser man bibelordet. Så får man bara vara i den här miljön. Lyssna på sångarna som talar till den delen av oss som berörs av musiken. För musiken berör ju oss. Och så lyssna till bibelordet. Det här gjorde vi en gång i månaden i Skara. Människor tog med sig kudde och filt. Vi hade så här stoppade långa bänkar så det gick att lägga sig ner på dem. Släckte vi ner i hela kyrkan och bara hade något ljus tänt. Istället för yoga och allt annat som människor håller på med. Få komma där och så bara slappna av. Men om man lyssnade på de här bibelorden så helt plötsligt kunde det vara ett bibelord de läste som bara på något sätt hängde sig kvar. Och så kretsade tankarna kring det här bibelordet. Just därför att den helige ande, han är med. Han ger liv åt ordet när vi läser det. När Kristus han träder in i världen så säger han, kan vi läsa i Hebreerbrevet, att offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berättat mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Jesus han kom till världen för att göra Guds vilja. Jag väntade ivrigt på Herren. Och ett av de karaktärsdrag, ett av många som man kan se i Bibeln när det gäller Jesus, det är att otålighet inte hör ihop med hans person. Jag vet inte hur du har det, men jag kan bli väldigt otålig. Jag är liksom, ni vet den här klassiska, ge mig tålamod men gör det nu. Så här. Men efterhand som vi formas och blir lika Jesus och är med honom och så får vi också känna den här vilan, det här lugnet, den här förtröstan på att Fadern, han är där. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han böjde sig till mig. Det är så skönt att veta att Gud, han är inte distanserad, han är inte långt borta, han är inte god ibland och ond ibland. Utan han är hela tiden nära och så lyssnar han på vad man säger. En del de säger, måste man skrika till Gud? Ja, han är inte lomhörd. Så egentligen behöver man ju inte det, men på andra sidan så är han inte nervös heller. Och det står på en del ställen att ropa till mig så ska jag svara dig. Så jag tror bägge de här bönerna behövs. Både den här när man verkligen ropar och sätter ord på det man känner. Och den här tysta bönen då man bara ber här uppe inne i huvudet. Men om svaret dröjer, vad gör vi? Fortsätter vi att be eller börjar vi tvivla och klaga hos Gud? Ibland låter han oss vänta på svaren, det vet vi. Orsaken kan variera, men han låter oss aldrig ropa till honom förgäves. Never in vain. Ja, utan han redan när vi hade den här sök stadens bästa bönen och var i Björksäter kyrkan i onsdags, så gjorde Roine ett exempel på det här. Ni vet när Daniel han ber och när bönesvaret ska komma så tar det 21 dagar innan det kommer. Därför att en ande först över det här området stod bönesvaret emot. Men i samma ögonblick som han sa bönen så var den uppe hos Gud. Så det var inte där väntetiden var utan det gick direkt. Men så var det lite saker som behövde ordnas på vägen innan bönesvaret kom. Och sen läser vi på andra ställen att medan de bad så kom bönesvaret. Det hände liksom en gång. Och sen ibland kan vi läsa att när de hade slutat be, då. Och jag tycker det här när de hade slutat be, det känns så skönt på något sätt också. För vi vet att när vi liksom tystnar, när vi kanske har varit här och bett eller vi har varit hos varandra och bett eller hemma. Och när vi tystnar och slår ihop Bibeln eller vad vi gör, då fortsätter vår bön vara i rörelse. Det fortsätter att verka. Visst är det skönt att veta? Även om man inte alltid känner det, men man kan veta att så är det. Jag tror att det är så att vår del är att ropa och be och vänta. Och Guds del, det är att svara på bön. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Tänk när Jesus hängde på korset. Så var... Jag vet att det finns lite olika diskussioner kring det här, och vi ska inte gå in på de teologiska bitarna. Men ändå på något sätt så tror jag att när Jesus hängde på korset, när han ropade Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är han faktiskt den enda än så länge som har upplevt helvetets kval. Som har upplevt det här där ingen som helst närvaro av Gud finns. För det är faktiskt det som är helvetet. Total avsaknad av Gud. Mitt i allt det värsta vi kan uppleva här. Och många människor säger att ja, jag har varit i helvetet på jorden. Jag har varit... Det är ingen som har varit det. Men jag tror att när Jesus ropade Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så tror jag att han där var fullständigt skild ifrån sin fader. Just för att kunna bära all synd och allt skräp. Förstår ni hur jag menar? Han drog mig ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Jesus har varit med och få uppleva det som Gud egentligen inte vill att någon människa ska behöva uppleva. Därför att helvetet är ju inte gjort för människor. Det är inte därför Gud har skapat det, utan den brinnande eldsjön, det vi kallar helvetet, det är ju gjort för djävulen och hans anhang. Men konsekvensen när man väljer att inte tro på Jesus, att inte ta emot honom här, det blir den utgången. Förstår ni? Men sen kommer uppståndelsen, livet. Han la i min mun en ny sång. Precis när man är på gränsen, när man känner nu orkar jag inte mer, nu går det inte längre. Så får man en ny motivation att fortsätta. Jesus, han visste det, trots all prövning och all smärta på korset, så visste han att det som låg framför, det var värt det här priset han betalade. I hans inre så göd en lovsång. Och med det i blickpunkten så kan vi också lova Gud i våra omständigheter. Jag vet själv när jag sitter och liksom säger Gud, jag orkar inte ha ont en sekund till i min axel, det går inte. Jag tror Sven kan ha sagt så med sitt knä, Mirja med sin rygg och på olika sätt, det går inte Jesus, nu måste du bara. Men så upptäcker man lite längre fram att visst gick det. Han säger, ser du Eva, jag var med dig, ser du, det gick, jag var med och ledde dig igenom. Och inom oss så väcks en ny lovsång. Det finns någonting i vår ande som ändå bara prisar Gud. Salig är den som sätter sin förtröstan. Välsignad står det i en del översättningar. Välsignad är den som förtröstar på Herren. Och den som Gud välsignar, han är välsignad. Och vad står det i bibelordet? Vad är vi? Vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Är ni som jag? Man blir rädd att säga fel. Vet nu det står? Vänder jag på den? Men det står att vi är välsignade med alla dessa välsignelser. Ja, precis. Jag gillar King James. Det står ingenstans att vi kommer att bli om vi gör, utan det står att vi är. I samma ögonblick som vi tar emot Jesus så är vi välsignade. Det finns liksom ingen diskussion att vi inte kan vara det, utan vi är det. Blockeringen är inte i att välsignelsen inte är här, utan blockeringen, den är där. Att vi inte förstår att vi är välsignade. Men det står att vi ska sätta sin förtröstan, vi ska sätta vår förtröstan, vi ska tro. Och när vi tror så finns det också ett löfte, och Bibeln är full av löften. Hela tiden som ger oss ett hopp om framtiden. När vi läser Bibeln så kan vi se en människa som är fattig som Lazarus. Vi kan möta en människa som är hatad. Som Mordecai Vi kan möta en människa som är sjuk som Hiskia, ensam som Elia. Men ingen av dem gick under. Inte en enda av dem, utan Gud höll dem i sin hand. Jag tycker det är så underbart att ingen kan köpa nåden. Det är det vi har fått ordet gratis ifrån. Jag tror det är Per brukar säga det, gratis är gott. Jag vet inte om det är så här småländskt uttryck. Ja, gratis är gott. Men det är faktiskt latinska ordet för nåd. Det finns aldrig någon som kan betala för nåden. Oavsett om man sitter på den största förmögenheten i hela världen, Bill Gates eller vem det nu är som har det mesta, så kan de inte betala för nåden. Därför att det fulla priset är redan betalt. Och det finns där för var och en av oss. Det är bara nåd. Allt att få tillhöra Jesus. Många är det under och gjort det tankar du har tänkt. Inget kan liknas för dig, står det i Psaltarpsalmen. Många under, tankar och inget. Och vi vet att av de under som har skett så är korset det absolut största undret. Korset som både skuggar när solen bränner, men som också ger en väg. Och vet ni vad jag tycker så mycket om med korset? Egentligen är det ju ganska konstigt, för det är ett av de här världens mest fruktade tortyrredskap egentligen. Korset har blivit en sån här livssymbol för oss. Men jag tycker om det här med korset, att det går nerifrån och upp. Härifrån och så upp till Gud och så från Gud och ner. Men det går också så här. Från människa till människa. Det sträcker ut sina händer till oss. Vi kan inte leva bara så här. Även om olika religiösa försöker säga att det var en påle. Men ett kors som går på bägge håll. Människan Jesus ropade till Gud. Människan Jesus, han gjorde anspråk på förbundet. Det kan du och jag också göra. Jag kan säga, men det står ju skrivet. Här är det, står ju så här. Så ber jag ofta. Gud, du har sagt i ditt ord. Men Gud, det här står ju. Gud, det här har du ju lovat. Och så påminner jag Gud. Inte därför att jag tror att Gud är lomhörd eller glömsk. Men jag tror att Gud tycker om att vi visar att vi vet vad som står. Att påminna honom. Slaktoffer och matoffer, syndoffer och brännoffer, fyra sorters offer som ingenting av det imponerar på Gud. Vi offrar inte djur idag, det är jag glad över. Jag får väldigt illa igår när vi var ute och gick och det var en massa platta grodor överallt. Paddor och jag så här stod. Jag tycker så synd om dem när de blev påkörda. Sen var det massa så här vinbärsnäckor och man fick liksom kliva över dem. Jag sa att du får förlåta att jag inte går så fort, Per, men jag vill inte trampa på dem här. Jag skulle aldrig klarat av att vara präst på den tiden. Man skulle döda en massa djur. Och det är ju inte det vi behöver. Men vi behöver den här tiden för varandra. Vi behöver tiden för församlingen. Jag blev så glad när det var två här som stod och drog upp de här konstiga buskarna, höll jag på att säga, som växer här ute igår. Har ni sett att det blir mycket finare i rabatten helt plötsligt? Och så står det två här idag och liksom brer mackor med köttbullar och räkor och ägg och alltihopa. Och någon annan har gått hem och hälsat på någon annan. Har tagit tid att plocka ut musik eller spacklat på väggarna. Det är det här som är vårt offer till Gud idag. Det är det. Per säger ofta till mig, men Eva, du begriper väl att dagens människor, de har inte tid att gå på möte. De vill inte ha möte en lördag, det fattar du väl. ser vi ju, det kom ju bara 9 stycken. Dagens människor vill inte ha det, fattat att vi lever 2009. Och så kontrar jag med, ja men Per, förr, jag var inte ens född då, men jag kontrar ändå med det. Ja men förr Per, då kunde man ha 5 möten på en helg. Och man gick liksom, det fick kosta på. När man byggde Philadelphia-kyrkan i Stockholm, då bar de skorna i handen 2 extra busshållplatser för att kunna lägga några extra ören så man kunde bygga Philadelphia. Förr Per. Jag vet inte om det är anden som säger till mig, eftersom jag inte fanns med där då. Men det finns ändå någonting av det här att jag säger, Gud, ge mig den gripenheten. Jag vet inte vad som har hänt med oss. Vi lever i det postmoderna samhället, och där vi formas efter. Jag säger inte det här för att ge dåligt samvete eller någonting, för det är inte alls det det handlar om. Då ska jag själv ha precis lika mycket dåligt samvete. Så det är inte alls, jag hoppas ni förstår det. Men ändå så finns det någonting av gripenheten för Guds verk. Att det får kosta på min bekvämlighet. Det kan bara komma av att den heliga ande kommer över oss. Det kan bara födas ur att den heliga ande väcker oss och kommer till oss. Och ger oss ork. Och ger oss kärlek. Visst är det så? Mina öron har du öppnat. Jag tycker så mycket om det, mina öron. Det borde ju vara mina ögon så att jag ser. Men mina öron har du öppnat så att jag kan höra. Egentligen betyder det här att mina öron har du öppnat. Det är från andra Moseboken 21. Där det står, men om slaven säger, jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri. Då ska hans herre föra honom inför Gud. Ställa honom vid dörren eller dörrposten och så genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara herrens slav. Det är det det betyder. Jag trodde först när jag läste det att det betyder att han har öppnat mina öron så jag kan höra. Men det betyder att han har öppnat mina öron så att jag överlämnar allt. Jag vill inte bli fri längre. Jag lägger ner det. Jag vill bara tillhöra dig, Jesus. Jag vill vara din på alla områden. Därför säger jag, se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig, att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Så sa Jesus. Se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Ibland fantiserar jag, det har du nog märkt att jag gör, men jag fantiserar om hur det var när Jesus var liksom uppe i himlen innan han tog det här steget och blev inkarnerad och blev människa. Han hade ju allt i himlen. Han hade det gött, om man får säga så. Inga problem, ingenting. Och ändå så väljer han att lägga detta av sig där uppe. Han väljer att göra det och så kliva ner till dig och mig. Visst är det fantastiskt? Han hade ett val. Det är liksom ingen seriebok, cartoon. Det är en sann händelse. Det är sant i verklighet. Förstår vi det? Jag kan inte säga riktigt att jag förstår det, men så är jag ju blond också, så det kan ju bero på det. Lyssna, se, det står skrivet. Lyssna, se, det står skrivet. Att göra min Guds vilja. Det är faktiskt bara Jesus som fullt ut kan göra Guds vilja. Varenda en av oss, vi är beroende av heligande. Vi är beroende av nåden. Hela tiden. Och det tycker jag känns skönt. Vi kan luta oss bakåt mot Gud. Sen står det, du Herre må ej ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Till lidanden omger mig fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit fatt mig. Jag kan inte se dem mer. De är fler än håren på mitt huvud. Och mitt mod har övergivit mig. Herre var mig nådig, rädda mig. Herre skynda till min hjälp. Och så fortsätter han att tala om allting som är fel. Hur ofta gör vi inte det? Och sen när bönesvaret kommer så glömmer vi bort att det kom. Jag vet inte hur många gånger jag flera veckor senare har kommit på. Men oj Gud, du svarar ju på bönen. Är det ju bättre om det? Och så glömde jag tacka dig när det kom. Förlåt! Och ibland så kommer det många sådana här behöver böner på rad. Och svaren kommer på rad men jag hinner inte tacka Gud emellan. Jag vill göra som det står här i slutet. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. Det som älskar din frälsning må alltid säga lovad vare Herren. I handbok för livet står det så här. Jag tycker om att läsa den. Handbok för livet. Jag är fattig och svag. Men ändå tänker Herren på mig just nu. Min Gud, du är min hjälpare, du är min frälsare. Skynda till min hjälp och vänta inte längre. Jag vet inte hur stor sannolikhet det är att kungen eller Reinfeldt eller någon av de här tänker på oss som sitter här just nu. Det kan om någon av oss är privat bekant med dem, men annars är ju sannolikheten väldigt dålig. Och ändå är det faktiskt så att kungars kung och herrars herre, han tänker på dig just nu. Just i det här ögonblicket så har han koll på dig och tänker på dig och vet precis vad du gör för någonting. Om nu Gud har oss i sina tankar kanske vi kunde tänka på honom också lite sådär emellanåt. För ju mindre vi tänker på oss själva ju mer kan Gud göra för oss. Ju mindre vi förlitar oss på vår egen kraft, ju mer kan Gud göra för oss. Ju mer tid vi tar i bön istället för att bekymra oss, ju snabbare kommer Gud att visa sig för oss.